Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till den här podcasten. Efterspel om valet 24 fortsätter. Vi följer upp med lite frågestund faktiskt. Frågor om Amerika, question and America. Och det är ju en turbulent tid i USA. Vi har ju de många, många förslag och beslut som presidenten har tagit. Och sen då domstolsbeslut som går emot dem. Och till och med nu domstolsbeslut som går emot att presidenten inte har rättat sig efter tidigare domstolsbeslut. Och i helgen så kom ju vicepresidenten med en underlig tweet, eller vad man ska kalla det, där han sa att domarna har inte rätt att stoppa presidenten när denne utövar sin legitima makt, skrev han ju för sig ungefär så. Så att det är svårt att veta, men allt fler börjar ju tänka att det närmar sig någon form av avgörande där den här presidentens makt hamnar i domstol och till slut kanske i högsta domstolen, som vi har talat om också tidigare. Majoriteten där uppe är förstås Trumpvänliga. Frågan är, hur långt kan de gå? Chefsdomaren Roberts anses kanske vara en sån som inte gärna ändå går med på sådana fall där någon har varit liksom otäck eller bufflig. Det kan finnas ett problem för Trump i det fallet att få igenom något i högsta domstolen. Men man vet inte, för det här maktläget är ju också lite oklart. Hur långt går presidentens makt? Det man hänvisar till är ju också Andrew Jackson på 1820-talet, som vi har pratat om i vår serie Mr. President, där Andrew Jackson ju sa att ja, domstolen, högsta domstolen, de har tagit sitt beslut. Nu får högsta domstolens ordförande se till att det utförs också. Och det där var ju lite märkligt, som Klaus också påpekade då, att det är ju faktiskt presidenten som är utförande makten. Och hela det här systemet som är speciellt i USA med kontrollen, alltså det finns en exekutiv del som är presidenten som utför, men den kontrolleras då av den här juridiska delen, domstolarna och sen högsta domstolen. Och sen har vi de lagstiftarna som den tredje kontrollmakten, och det är ju kongressen. Och just nu så uppfattar ju många att kongressen är väldigt svag. Dessutom har ju Trump total majoritet där. Även om han inte har så stor, så är det ju ändå så att han har det. Då verkar det ju som att kongressen är lite passiv i det här läget som nu är. Så det är många frågor som öppnar sig, och just det här att det står på spel nu. Hur långt kan presidenten gå med alla sina beslut som han har tagit? Som många upplever som att han har gått utanför lagen och utanför sin befogenhet. Och dessutom det att han har en affärsman som hjälper honom och kastar sig rakt in i byråkratin och tittar i hemliga skrymslen och vrår, utan att den personen då, den här Musk, är liksom kontrollerad eller vald i alla fall. Ja, det är väldigt speciella tider, och vi har då tänkt att ha några frågestunder under våren och följa upp vad som händer utifrån vårt resonemang i vår serie om valet 24, och dessutom i vår serie Mr. President, som du också kan hitta på vår hemsida totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Vi ska prata om just det här med kongressen nu idag lite grann och blicka framåt. Det kom ju ett mellanårsval om 1,5 år, och frågan är, när startar den här processen och vad har den för betydelse i Trumps plan eller i den politik som sker i USA? Och frågan är ju hela tiden, vad är baktanken med alla de här förslagen? Är det att sprida någon form av dimridå, att testa domstolarna, eller vad har Trumps gäng i bakfickan? Och många experter just nu uppfattar kanske att det finns det, men det finns också en inkompetens i det att driva en förändring för hårt fram, helt enkelt. Och det är ju, återkommer vi till att prata om. Men för det här avsnittet då, med Question and America, så frågor om USA och Amerika efter valet, så välkomnar jag dig, Klaus Stolpe, tillbaka.
Hej, tack. Säga.
Det har ju varit vår serie om valet nu i över ett år, och vi lämnade liksom Trump när han just hade börjat och kastat ut förslag, och det var riktigt hett. Och vi tänker att ja, det har kommit mycket frågor från de vi känner, det har kommit mycket frågor från mig också, och jag tänkte vi resonerar tillsammans om de här ämnena, för det är ju en storartad tid. Eller vad säger du, får du mycket frågor själv också?
Ja, så då, jo, då kommer väl en del i och med att folk nu vet att man är intresserad, men som jag varit nämnt tidigare, så att efter valet hade ändå varit mindre av det hela, att det, då blev det som fullbordat faktum, och i och för sig så har det ju varit full rulle ändå.
Sen Trump blev president, det har inte ökat då tycker du? Eller?
Nej, inte tycker jag det inte. Att jag tycker väl att kanske med sådär uppgivet att ja, det var en som, no, han är då väldigt liberal kan vi säga, sin åskådning. Så han sa att han tycker det är sorgligt och han liksom sätter igång tvn eller öppnar datorn och tar fram en dagstidning och märker liksom hur biased han är, att det är som att den här tokstollen hittar på idag.
Ja, just det.
Och det är lite synd om man är som deppig från första början.
Ja.
Men i och för sig, det var den som ringde igår, en gammal kompis, och han hade andra, han ville nog bara prata bort en stund, men han är intresserad av amerikansk politik, och han såg lite längre framåt och frågade som att du ser det ut med den här midterm elections då, som ju är om 2 år, och det är ju en intressant grej, för han sa liksom att hur är förutsättningarna inför det, och det är vad som helst kan ju hända på 2 år, det är ju lång tid, men rent generellt så om vi då tänker oss senaten, vi repeterar 100 platser, det är 53-47 republikanerna, så där kan det vara svårt för demokraterna att liksom vända på steken, för att de där, nu kan jag ju inte med utan till, men om de valdistrikten som står på spel, så är såna som republikanerna är ganska starka i, alternativet är det, man vet att det är demokraterna som vinner, och det är rätt få sån här var det kan svänga helt enkelt, så att det ska, trots att jag menar 53-47 är ju inte någon liksom, det är ju inte en jättestor majoritet, men att det kan vara nog så svårt för demokraterna att liksom vinna över minst 4 platser, för att det, men ja, detta sagt utan att veta hur det ser ut i november 2026, det kan mycket kan ju liksom svängt så varenda tills dess. Däremot representanthuset, som jag har då 435 platser, och där är ju tvärtom, där står ju alla platser på spel. Som vi ju också har varit inne på i någon podd här, något poddavsnitt, att det här är ju nästan en naturlag att presidentens parti går bakåt. Och för att det är ju alltid någon som är besviken att ja, men det blev ju inte så bra i alla fall. Och då är det ju en sak ifall presidentens parti har ett övertag på en 30-40 plats eller något sånt, men nu är det ju 220 mot 215, så det räcker ju med att de liksom vänder på steken på 3 ställen så tappar republikanerna majoriteten, så där är det ju inte alls osannolikt att demokraterna kan, ja, helt enkelt vinna över den ena kammaren i kongressen helt enkelt.
När det gäller senaten, tror du att det är oftast rörelser så att om ena partiet vinner lite så förlorar de någon annanstans? Eller är det så att det är exakt de som sitter kvar på sina poster, så det rör sig inte alls?
Det rör sig ganska lite. Både i representanthuset och senaten så är det så att de som ställer upp så blir i regel omvalda. Men det är alltid, det är ju alltid det är ju någon som lämnar bort frivilligt eller har dött eller det är någon skandal eller någon blir ambassadör eller guvernör eller någonting annat. Men då är det ju då i de allra flesta fall i enskilda distrikt så är ju så att något dera partiet är ganska överlägset.
Just det.
Därför att det är ju inte på så många ställen var de är. Jag tror det är, ska vi säga att i städerna så är demokraterna starka och på vischan är republikanerna starka. Så det är de där brytningspunkterna, de där gränsområdena ska vi säga. Senast i Pennsylvania, som ju är en delstat som vi har talat mycket om, så att där tog ju republikanerna två platser i representanthuset, och det var alltså riktigt just där liksom en bit utanför Philadelphia, en bit utanför Pittsburgh eller någonting sånt, att det var varken renodlat vischan eller renodlat stan helt enkelt, för det är liksom de enda ställena var det tenderar att vara ganska jämnt.
Just det.
Att ta det sådär hårddraget, men att det faktiskt är ett väldigt tydligt mönster där, till och med anmärkningsvärt tydligt skulle jag säga.
Men då kan man säga att förhoppningarna att som din vän då och andra som står på demokraternas sida kanske lite grann, då deras förhoppningar om att vända saker och ting redan om 2 år knappt, de är inte så stora.
Nej, inte så att de skulle få bägge kamrarna.
Mm.
Nu sitter jag här och uttalar mig om något val som är
Men på basen av det man vet från förr. Men
liksom på basen av vad man vet så blir det liksom ganska körigt att de skulle få makten i senaten, och men desto mer troligt att de skulle kunna ta över i representanthuset. Representanthuset, det svänger ju mer överlag där också, i och med att alla platser står på spel samtidigt. Så att det är ju mer känsligt för politiska vindar. I senaten är det bara en tredjedel av platserna, så att oberoende vad som skulle hända så är det ändå två tredjedelar som är status quo.
Just det, men i de här frågorna...
De sitter på 6 år och, representerar, ja. Då är det ju och det betyder ju inte att det är val vart sjätte år, utan det är val vart annat år, men det omfattar bara de som blev val, de platser som blev tillsatta för 6 år sedan, det är de som står på spel.
Mm, men du sa förut att representanthuset väljer alla platser nu, men det
så ja, är det. Ja, för i och med att de där sitter de ju bara på 2 år, så att där är det ju
just det.
Varenda gång det är val där så är det alla platser som står på spel. Det kan ju dessutom en sån här grej som, vi har nu pratat så mycket om, vi har haft 75 avsnitt, men beträffande valdeltagande så det är ju lägre valdeltagande sen i det där midterm elections, därför att det är presidentval då som 20, 24 och 28, så blir det ju ett större fokus på val, det blir mer intressant, vem ska vi ha som president, men då, de där mellanvalerna då, liksom 22, 26 och så vidare, så då har man inte den, ska vi kalla det katalysatorn som sätter fart på folk, så att det är ju, nu har det ju varit, de två senaste presidentvalen så har det ju varit mycket, ett väldigt högt valdeltagande för att vara i USA, det har ju ändå varit en 65% ungefär och sådär. Det var lite lägre nu än förra gången, men då var det i midterm elections där 22 så var det 49%, och det låter ju förstås lite då i jämförelse, men det var det högsta på 100 år.
Ja, okej. Okay. Just
det. De har till och med varit ner i under 40% någon gång. Att det är inte lika lätt att få fart på folk, då inte något presidentval som är med och triggar intresse helt enkelt.
När börjar det liksom dra igång då, även om det då är lite mindre spännande, så när blir det aktuellt att börja diskutera vad som kan hända, och när drar de igång sina kampanjer? Det är ju också guvernörer och allt sånt där som ska väljas och så här.
Det är ju svårt att säga att ett år före eller ett och ett halvt år före eller ett halvt år före, för att det där varierar ju säkert från ställe till ställe också, att om det är någon, som vi nu tänker oss, någon som har chans att bli vald till representanthuset, så även om en kampanj inte offentligt drar igång så kanske man är ganska pigg på att kritisera den sittande ledamoten eller något i den där stilen. Så att det är liksom svårt att svara exakt på den där frågan. Men i och för sig så kan jag ju säga att det började igår.
Ja.
Att det var den här, vad heter den där människan? Alltså den kvinna som heter Shanahan till efternamn, som var vicepresidentkandidat åt den här Robert F. Kennedy Jr.
Han
nu skulle ställa upp som obunden. Och nu såg jag en intervju med henne, att då det ska röstas i senaten, och han ska godkännas som hälsovårdsminister, så hon har gått ut med att de republikaner som röstar mot honom, så kommer hon personligen att motarbeta sen i sån här nästa gång det är val, och vara väldigt aktiv för att se till så de blir utmanade inom det egna partiet.
Okay.
Men det är ju en intressant det är ju ett intressant sätt att resonera det också, liksom att man hotar att sabotera deras valkampanjer om de inte, det är ett ganska märkligt tillvägagångssätt. Och liksom att de säger det rent öppet, hemlyssna politiker, så finns ju överflöd, men att det var ganska rakt på sak. Jag var väl inte helt förvånad i att få se det.
Nej, det känns som de hör till det där.
Ja, precis.
Konstiga. Men att om man tänker då mellanårsvalet, det är ju inte så att demokraterna, även om de inte märker så mycket nu, sätter sig ner och vad skönt, nu ska vi pausa lite innan nästa val, utan snarare är det en riktig längtan efter nästa val. Så att det är ju en världens drivkraft hos många att hur ska vi liksom göra det svårare för Trump kanske och så. Och jag vet inte om på samma sätt Trump kände ju, eller han menar att han aldrig förlorade valet 2020, men det gick ju inte så bra för dem i mellanårsvalet sen. Så, inte så bra som man trodde.
Inte så bra som man trodde. Det var ju många nog som trodde att de skulle... No, där var ju igen det där att presidentens parti, i det här fallet demokraterna, gick bakåt i mellanårsvalet. Men inte alls så mycket som man trodde. Att jag hade ju nog också väntat mig att republikanerna skulle sopa hem liksom på ett mer övertygande sätt än vad de gjorde. De fick väl...
Jo.
7 tilläggsplatser eller någonting, 9 tilläggsplatser. Alltså de gick från 213 till 222, så att det är inte en stor skillnad. I det här fallet så innebar det ju att de fick majoriteten eftersom man ska ha 218 för att, ja, men i alla fall att det var ju inte den här förkrossande seger som många hade förutspått.
Nej, precis. Men det gör att jag tänker lite grann att blir det så att det här mellanårsvalet som kommer nu kommer att ha mer drag under galoscherna än det har varit någonsin. Mycket med tanke på att Trump beter sig som ingen annan president har gjort. Och han blev ju redan sådan efter att han blev vald. Innan han tillträdde så var han ju liksom en vildsint president, och det bara förstärks ju i alla fall de här första perioden, men vi vet ju inte om han också kommer att ta det lugnt sen och spela golf. Men jag menar, finns det inte en superlängtan efter nästa val som kommer att dra igång det lite grann?
Ja, kan man tänka, jag vill tro att för tillfället så är man ganska utmattade, men att Trump engagerar antingen för eller emot,
så
nog tenderar han ju att få fart på valrörelser alltid, både bland de egna och bland motståndarna.
Men vad tror du om det här vi pratade om i vår serie också senast, att han har ju kommit med så många förslag, alltså, eller förslag, beslut, och han har tagit beslut som han kan ta och allt möjligt. Och vad ligger bakom den här furioso, Duracell-kaninen? Vi var inne på det sist, men finns det någon ny tanke om det? Är han bara sån? Eller?
Han är nog bara liksom varit så full av revanschlusta under de här åren som har gått. Sen så hade bara som sprutade ut idéer och presidentdekret och det ena med det andra, och vissa saker så känns konstiga. Jag menar, börja döpa om mexikanska golfen till amerikanska golfen, det känns ju ganska löjligt, men att samtidigt så det var en formulering som någon använde sig av, det var ju en som var väldigt Trump-kritisk, men att alla tittar på clownen, man märker inte att tigern är lös. Det är liksom
just det.
och det där syftar ju då på att helt enkelt Trump, det kan ju verka väldigt dumt och befängt att komma med något sånt där, att döpa om mexikanska golfen till exempel, men att det i själva verket kan vara helt genomtänkt för att liksom ta bort fokus från andra saker som man det här skulle kunna få mer kritik över, mer dramatiska saker, och det är väl inte en helt långsökt tanke att det faktiskt kan vara någonting annat än bara något sånt här som man skjuter från höften, utan det kan vara någonting som är väldigt väl genomtänkt för att lägga fokus på något annat än det som man hoppas att folk inte ska lägga allt för mycket fokus på, om vi säger så.
Just det, så att det är skenmanöver på något vis kan det tänkas vara då.
Ja, det är ju inte otänkbart att det är så.
Är det inte så att Trump på så sätt och vis uppfatta att det är svårt att få igenom saker i den politiska miljön. Han är inte van med den, från början var han ju inte van med den, att han såg ju hur det var i business, att man kan göra saker direkt och så vidare. Och så är det, i så fall så stämmer det väl med det, att han försöker nu få igenom saker, för han tyckte inte han fick det förra gången.
Det är nog för att det kommer ju onekligen, liksom, det sprutar ju ut idéer och förslag och beslut och vad vi nu vill kalla det, så att det går ju nog verkligen an i ullstrumporna.
Men sen märker man inte så mycket av demokraterna. Jag funderar på det, att de verkar ju liksom trötta redan. Men också det här som vi pratade om någon gång innan, eller just efter valet, att det är ganska mycket också reaktionen på Trump som blir grejen, som han också vet. Som du sa, han kan släppa en bomb och då vet han att då är de upptagna med det, för de håller på att tjafsa om det. Men nu känns, om inte demokraterna är helt utmattade, så inte kan göra någonting, och ingen vet vem som ska göra någonting, så kan det också finnas en annan typ av reaktion hos dem. För man märker ju att det har kommit rättsfall efter, alltså reaktionen är inte lika snabb som Trump, utan den börjar komma nu efter någon vecka, så börjar det komma rättsfall. Alltså kan det vara så smart reaktion från demokraterna? Vänta nu, vi väntar tills han gör bort sig, låt honom hålla på nu, så reagerar vi sen liksom eftertänksamt och övervägt senare. Ja. Tror du att de kan ha något sånt, eller är de bara helt handlingsförlag?
Alltså det är väldigt svårt att säga faktiskt.
För man ser ju ingen.
Det ena behöver ju inte utesluta det andra heller. En del kan ju bara utmattade och andra sitter och slipar svärden helt enkelt. För att de är ju inte klonade av varandra, de demokraterna heller. Så att det kan finnas på individnivå, så kan det finnas allt från uppgivenhet till slughet.
Men man ser dem ju aldrig någonsin nu. Det är ju ingen som kommer fram direkt. Det enda som kom fram var ju den här biskopen, eller vad hon är, som med svenskt påbrå dessutom, som ju sa någonting direkt. Var det direkt till Trump, eller du berättade?
Ja, men jag menar, hon är ju knappast från demokraterna.
nej, men hon var den enda som, jag tror hon sa något, att jag sa det alla ville att man ska säga, eller det alla tänker, men ingen säger.
Hon är nog den som har varit mest synlig här nu på helt klart.
Men alltså, för att det är svårt att förstå vad Trump har i baktanken, om man bara är sån där, eller att han tänker att han måste agera snabbt. Men jag tycker en sak med de här olika förslagen, att de verkar mer allvarliga nu än då första veckan och efter det. För då och när vi pratade om det, då var det lite, det är lite på lustigt också. Han är lite clown, som du säger, det är cirkus och det kastas förslag hit och dit, och han kastar pennor och han kastar förslag. Det blir så här lite skojigt skimmer, men när man tänker efter så det är väldigt allvarliga saker. Jag menar, en president som säger att han ska ta Grönland, och en president som tar bort alla, vad jag förstår, pengar från massor av initiativ, alla statliga finansiering, så att till exempel någon matutskänkning i New York kan inte dela ut mat och måltider till äldre fattiga, och massa sådana här liknande som helt stoppar bara. Och den här andra, tredje saken, att du ska anmäla folk som uttrycker mångfalds- och jämställdhetstankar, eller du vet, pratar på ett visst sätt. Det är ju skräck, alltså det är fruktansvärt egentligen, man tänker efter det.
Ja, vi väl då kanske exempel på att då kan det vara bra att döpa om mexikanska golfen, för att då det märks.
Ja, då har du lyckats. Ja.
De andra grejerna så kommer i skymundan.
Men det är ju det vi vet inte med Trump, om vi säger Grönland till exempel. Han säger en massa och så händer olika saker. Och han är en förhandlare, sån här. Men det här med Grönland, så ska väl inte en president egentligen göra alltså?
Nej, men jag vill hålla med det.
Jag menar, det är ju Putin alltså, det är ju en helt annat, det är ju inte amerikansk president. Men vi har ju talat om det, att USA hade en mer aggressiv utrikespolitik förr i tiden, men hur länge har vi levt i den här bubblan av snälla presidenter som inte invaderar andra, fast, eller stämmer det? Det kanske inte är så alltså.
Ja, vad ska jag säga, det, ja, men man är... Vi ska säga att det är ändå så pass spektakulära, de där utspelarna, och det är alltså inte något som kommer nu, och det, liksom Grönland så har ju ändå med oss att jag har aldrig varit i Grönland, jag kommer inte att åka dit heller, men att det är ändå någonting som sorterar in under Danmark och man inte liksom, det blir ju som ändå så konstigt och det frågan om ett land som USA har ganska täta kontakter till sådär annars som plötsligt och sen det är klart att de under kalla kriget så när då var ju Latinamerika en sån här, ja, vad ska vi kalla det, under samman med Monroe-doktrinen, att om man inte tyckte om en regim i Grenada eller Chile eller någonting sånt, så kastar man den överenda.
Jo, så var det ju faktiskt.
Och säger jag ju att det var rätt eftersom det var kalla, men att det liksom föll under den kalla krigets logik på något vis, och det är vi inte vana med nu mer, det var ju ett tag sedan det tog slut.
Men det här med att man åsiktskontroll då, nu är det ju statligt anställda och lojalitet och sådana här saker som begränsar det lite grann, att det är ju inte alla människor som de kontrollerar, men om du är statligt anställd så ska du typ anmäla om någon verkar vara för mångfald och sånt här. Hur ser vi på det liksom?
Ja, men det går väl bara att alltså, nu har jag följt med, ärligt talat, så jag är som demokraterna, jag inte orkar följa med så mycket, så att den där biten har jag missat och ska inte uttala mig desto mer, men om det som du
säger. Men det är ju en princip.
Det är ju otrevligt naturligtvis, det är ju inte någonting som man förknippar med en demokrati om vi säger så, utan det är ju Bulgarien och DDR som jag tänker på, som jag associerar sånt med.
Men jag menar, om man går till oss själva och hur vi jobbar och när man har varit på, du är på en arbetsplats och jag har varit också på offentlig arbetsplats. Jag menar, om jag hade börjat prata jättemycket gott om Örebro när jag jobbade på Värmlands region, så det skulle ju varit inte förbjudet men inte bra. Och jag menar, det finns ju andra saker som man inte får säga och någon kanske anmäler den, för jag var ändå chef där och så vidare. Och för dig, finns det så hos dig jobbandes på universitetet att det finns nog saker som, om du pratar så eller säger så kan det hända att någon går någonstans och säger det och det är negativt för dig.
Ja, no, det ska ju vara väldigt negativt. Jag har ju aldrig blivit anmäld, vad ska jag säga så? Jag tror det, men jag menar
nej, inte jag heller. Okay.
Men i dagens läge så, no, det är ju klart att den typ av skämt som jag drog i början av min karriär som universitetslärare så kanske jag inte går och drar idag. Sen det är en annan sak att föreläsningarna blir väl kanske tråkigare, men i alla fall att vi säger så här att det är ju inte värt att dra ett skämt om du har en grupp på 10 personer och 9 skrattar och en blir ledsen, så då kan du gärna lämna bort det, men att inte har jag åkt dit för någonting än i alla fall, det är väl en tidsfråga. Det finns ju en sån grej också att du ska helt enkelt leva där sedan, att det är ju inte bara så att jag har nu stryka vid ett streck över det här, nu har jag inget behov av att gå ut och kritisera någon offentligt, men att
nej. Men att det är ju en sak här att man, om man vill få bort mycket folk, de vill ju rensa det här statliga, så då gör man det otrevligt för folk, och då kan ju en sån här åsiktsregistrering vara någonting som gör det otrevligt, och då säger de upp sig själva eller letar sig till andra ställen, och det är egentligen det man vill. Så.
Ja, no, det kan ju, att det finns ju olika sätt om man vill bli av med folk helt enkelt.
Tack för frågestunden, du som lyssnar på oss och kanske har lyssnat på vår serie förut. Du kan ställa frågor också, för vi kommer att ha någon frågestund ännu och följa upp det hela, så skicka e-post till info@totalmedia.com. info@totalmedia.com, och det stavas med total med TH. Välkommen att ställa frågor till oss eller på Facebook eller så, där du får kontakt med oss. Tack Klaus Stolpe för den här första frågestunden, det var riktigt givande. Ha det bra.
Ja, tack så bra. Tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.